Ja, vi har redan hört av Maria här att temat idag är frälsningen. Och jag ska börja med att läsa den föreslagna texten ifrån första Mosebok. Men de har föreslagit första Mosebok 45, vers 4-8, och jag väljer att läsa från vers 3 till vers 9. Josef sa till sina bröder: jag är Josef, lever far än? Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev det för honom. Då sa Josef till dem: kom hit till mig. När de kom fram sa han: jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna, sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. I 2 år har det nu varit svält i landet, och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit, utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt faraon, till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom: så säger din son Josef, Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig, dröj inte. Josefs bröder hade blivit avundsjuka på Josef. Och så vill de bli av med honom. Och så säljer de honom som slav. Och så måste de dölja vad de har gjort för sin pappa. Och så tar de hans mantel och doppar den i djurblod. Och så tar de hem den trasig och säger: det måste vara ett lejon som har rivit honom. Och så kan man fundera hur de här bröderna under kanske 20, 25, 30 år funderar på: hur har det gått för Josef? Kanske har de pratat med varann 2 och 2. Kanske har de inte vågat beröra det överhuvudtaget. De har burit inom sig och tänkt: hur kunde vi göra så? Har han överlevt? Vad har hänt? Och så blir det hungersnöd i Kanans land och även i Egypten. Men Jakob och hans söner får höra att det finns säd i Egypten. Han skickar ner sina söner en gång för att köpa säd. Och de kommer hem och den tar slut. Och så när han skickar ner dem andra gången så ger sig Josef till känna. Och det som är så fantastiskt med den här texten: Josef, han verkar vara fullständigt befriad från all bitterhet. Han har fullständigt förlåtit sina bröder. Och på så vis visar han hur fullständig Guds förlåtelse är. Och så har han också fått uppleva andligt hur Gud har visat honom: egentligen var det inte ni bröder som sålde mig hit. Det var Gud som sände mig hit före er. Och han gjorde det för att behålla er vid liv. Sörj alltså inte för att ni sålde mig hit. Gud använder det här. Och så kan det vara en tröst för dig och mig också när du och jag misslyckas, för det gör vi. Att Gud kan vända våra misslyckanden till något positivt. Så finns det också en mörk historia i den kristna kyrkan där man periodvis har försökt att säga att det var judarna som dödade Kristus, och så har det blivit en anledning till antisemitism. Men då har man inte läst på ordentligt. Mänskligt sett så var det så, men gudomligt sett så säger Jesus själv: ingen tar mitt liv, av fri vilja ger jag det. Och det är en väldig skillnad. Hur Gud kan vända på alltihopa och skapa någonting positivt ur det som ur mänsklig synpunkt bara ser som ett misslyckande och ont. Det är en sån Gud vi har. Och så blir Josef en förebild för Jesus. Vi sjunger ibland: är det sant att Jesus är min broder? Och precis som Josef sändes till Egypten för att sedan rädda sina bröder, så sändes Jesus från himlen hit till jorden för att rädda sina syskon. En så tydlig förebild. Frälsning betyder räddning. Det innebär ur kristens synpunkt förlåtelse, upprättelse, återställning. Räddning från vad? Från djävulens makt över oss. Från döden som innebär slut och fullständig separation från Gud. Men det innebär frälsning till vad? Jo, till gemenskap med honom redan här på jorden och en evighet tillsammans med honom och alla som tror på honom. I Matteus 21, Matteus 1 och 21. Maria har blivit gravid och Josef inser att han inte är pappa. Han tror att Maria har varit otrogen. Det var ju bestämt de skulle gifta sig, men de hade ännu inte flyttat ihop. Och så drömmer Josef. Gud uppenbarar sig för honom, eller en ängel uppenbarar sig för honom i en dröm. Och så säger ängeln: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom en helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Namnet Jesus betyder just Herrens frälsning. Och när vi läser i Bibeln så finns frälsningen på minst fyra olika nivåer. Jesus kommer hit, han får heta Herrens frälsning, Jesus. När Jesus dör på korset som ett offer för våra synder, så gör han precis det han har sagt han ska göra, och han fullbordar en profetia ur Jesaja. Jesaja 53 och från vers 3. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Jesus bar alla våra skulder. All skuld som dittills hade hänt och all skuld i mänskligheten som skulle komma senare. Och precis innan Jesus dör på korset så säger han: det är fullbordat. Frälsningen blev fullbordad när Jesus dog på korset. Ingenting behöver läggas till, det är färdigt. Men frälsningen är också när du och jag tar emot Jesus i våra liv. I Johannes 3 kapitel så berättas det om hur Nikodemus kommer till Jesus. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Allt som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade, hur kan det gå till? Jesus svarade, du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Nikodemus har fattat så mycket att det är något alldeles speciellt med Jesus. Han måste ha kommit från Gud. Ingen kan göra sådana tecken, ingen kan ge den undervisningen, och så vill Nikodemus prata ostört med honom. Och så säger Jesus, du måste bli född på nytt. Den nya födelsen är också vad vi kallar frälsningen. Det är när du och jag tar emot Jesus i våra liv. Det räckte inte att Gud sände Jesus till jorden, att Jesus dog på ett kors och kunde säga det är fullbordat. Det måste bli verklighet i ditt och mitt liv. Född på nytt. Och Nikodemus säger, ja, men man kan väl inte födas två gånger, det är en omöjlighet. Och det hade han ju rätt i, mänskligt sett. Han såg det så. Det här går inte. Och så är paradoxen i den kristna tron att om du föds två gånger så dör du bara en gång. Men om du föds bara en gång så kommer du att dö två gånger. Om du föds två gånger så går det så som Jesus sa till Marta och Maria vid Lazarus grav. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och så blir den mänskliga döden, det blir bara en förvandling till ett nytt liv i gemenskap med Jesus Kristus. Men om du bara är född en gång så kommer du att dö. Och sen kommer den eviga döden som innebär skilsmässa med Gud för alltid. Vi sjöng i sången Trosbekännelsen om en Gud som lever med mig när jag dör. Det var just det som Jesus sa till Marta och Maria. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Men frälsningen är också Guds pågående verk i ditt och mitt liv. I Filipperbrevet skriver Paulus till församlingen i Filippi, Filipperbrevet 2, 12 och 13. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. När vi läser Filipperbrevet så får vi ett intryck, och även i övrigt när Paulus talar med dem där, att han hade en speciell relation till församlingen i Filippi. De hade stöttat honom på ett annat sätt än vad andra församlingar hade gjort. Och så kände han alldeles speciellt för den församlingen på något sätt. Och så säger han, mina älskade, ni som alltid varit lydiga. De hade gjort vad Paulus sa när han var hos dem. Men också när han inte var där. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Gud har gett oss också ett ansvar. Man har ibland talat om den dagliga omvändelsen. Att vi varje dag får komma till Gud och be om förlåtelse för det vi har misslyckats med. Det vi gjorde som vi inte borde ha gjort. Det vi inte gjorde som vi borde ha gjort. Allt det får vi lämna i Guds hand och få förlåtelse för det. Men så uppmanar Bibeln oss också att satsa på det som bygger upp. Och att så långt det går undvika det som är destruktivt. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Men dess bättre, det stannar inte där. För det är Gud som verkar i er. Om vi skulle arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning i egen kraft så gick det åt skogen, minst sagt. Men genom att det är Gud som verkar i oss, så finns det hopp. För många år sedan hörde jag ett vittnesbörd av en före detta alkoholist. Det är nog snart 50 år sedan jag hörde vittnesbördet. Och han sa, de två största dagarna i mitt liv, det var den dagen jag blev frälst och idag att jag är bevarad. Han insåg att det var inte självklart. Oavsett vilken bakgrund du och jag har, om det är drogproblematik, alkoholproblem eller om det är annat, om det är missbruk eller om det är kriminalitet eller om det bara är att något annat i våra liv får ta för stort intresse mot vad det skulle. Det blir så att säga en avgud i våra liv. Det kan vara något som i och för sig inte alls är fel, men som ändå får för stor plats i våra liv. Så finns alltid risken att du och jag, vi vandrar bort. Men så lovar Paulus att det är Gud som verkar i oss. När vi ger honom möjlighet att arbeta med oss, så verkar han i våra liv. Det är Guds pågående verk. Den slutliga frälsningen, det är det som ligger framför dig och mig som kom hit idag. Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet och från kapitel 4, vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. När vi alltid är hos Herren, det är den slutgiltiga frälsningen. Då finns det inte längre risk att komma bort. Då finns det inte längre risk att vi gör fel, att vi misslyckas med det som var vår kallelse och uppgift. Och så säger Jesus i Matteus 25 och 34. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått beredd för er sedan världens skapelse. Kom ni min fars välsignade och ta emot. Då är frälsningen fulländad och vi lever tillsammans med honom. I full harmoni och i gemenskap med varandra i full harmoni. Då är frälsningen verkligen fullbordad också för oss. Tack Jesus Kristus för att du kom hit till jorden för att frälsa syndare. Och är det vi kan uppleva det olika, vi kanske inte känner som Paulus att bland syndare vilka jag är den största. Och vi har kanske ibland för höga tankar om oss. Och ibland så ser vi allting i svart. Men tack för att du kom hit för att frälsa syndare. Att vi får ta emot frälsning, upprättelse, förlåtelse. Att vi får leva i gemenskap med dig redan här. Och tack för evighetshoppet om den slutgiltiga frälsningen.